Varmt välkomna till Smyrnapodden, en podcast från Smyrnakyrkan i Göteborg.
Ja, du Anna Jorid.
Ja, du Mats.
Då var det dags.
Är någon som vet vad dialogpredikan är?
Har du gjort det innan?
Jag kan inte säga det. 35 år sedan försökte jag mig.
Ja.
Sen har jag inte gjort det sen dess, så det kanske är en orsak.
Du vet, jag vaknade så fruktansvärt nervös i morse. Inte i första hand för dialogpredikan, men jag tänkte, vad ska jag ha på mig?
Jag tycker du är fin.
Alltså, och mina värsta farhågor gick i uppfyllelse, för jag tänkte att jag kan ju inte ringa och fråga henne. Det är liksom, det är lite för omanligt. Så jag tänkte, jag får väl göra bästa. Men så tänkte jag, hon kommer ju stå där och stråla i en vacker klänning. Och så kommer jag att stå där bredvid som en grå fläck.
Är du ute efter någonting nu, Mats?
Ja, men säg något för att hjälpa
mig. Jag tycker
mig.
Du är jättefin. Tack, superfin.
Tack.
Snygg kostym.
Vi firar ju ändå 100 år och jag måste bara få dra en anekdot inledningsvis. Man har ju inte varit med i 100 år, men man har varit med ett antal år. Och tiderna förändras ju. Jag jobbade i en församling tillsammans med en kvinnlig medarbetare. Vi hade exakt samma arbetsuppgifter. Vi delade på uppdraget. Hon gjorde samma sak som jag, fast bättre. Och varje gång hon skulle upp på estraden så fick hon gå till sin skrivbordslåda, för där hade hon en kjol. Och hon hade ju nästan alltid jeans annars. Men så fort hon skulle upp på estraden så var hon tvungen att dra på sig en kjol. Och jag frågade, men snälla Marilis, varför gör du så? Nej, jag måste det. De har sagt till mig, jag får inte gå upp på estraden och tala om jag inte har kjol. Nej, men det är ju inte möjligt, sa jag. Jo, sa hon, så är det. Så jag får dra på mig en kjol. Ja, men tycker du det är skönt? Nej, jag skulle vilja ha jeans. Jag ska prata med dem, sa jag. Så jag gick in till föreståndaren och sa, du, det här är inte rimligt. Varför tvingar ni henne att ha kjol? Vi gör ju allting lika. Hon måste ju få klä sig precis som hon vill. Nej, det, så är det. Hon ska ha kjol på estraden. Det är så vi har det i församlingen. Hopp! Då är det så ni har det i församlingen. Då kan jag meddela bara att då kommer jag också framöver att ha kjol. Föreståndaren tittar på mig och så sa han så här, det spelar ingen roll, hon ska ha kjol. Ja, då har jag bara en fråga till. Tycker du jag ska ha plisserat eller kort?
Jag tror plisserat skulle vara fint på dig.
Jag kan säga att hon fick ha jeans sen. Vi firar ju 100 år som Smyrna församling. Vi kan titta i backspegeln och vi har så mycket som vi är så tacksamma för. 100 fantastiska år som gör att man känner sig stolt och tacksam. Men under 100 år så finns det ju givetvis också passager som man inte är lika stolt över, som inte har varit lika lyckosamma. Och som kanske till och med har sårat människor. För det ber vi om ursäkt för. Och vi försöker lära av historien för att agera bättre framöver. Men drömmen finns. Att få blicka framåt idag mot det som ligger som ett oskrivet blad. Vi vet inte hur många år det blir. Om det är 100 år eller mer. Eller om det bara är några dagar. Vi drömmer om att få kliva in och växla till nya generationer som ska ta över det andra generationer har arbetat. Hur ska vi göra? Vad har vi tro för? Vad vågar vi drömma om? Idag ska Anna Jorid och jag ta med er till Gamla testamentet. Bibeln är en fantastisk bok och har så mycket att lära dig och mig om vår verklighet här och nu. Och man kan plocka upp erfarenhet ifrån det som har varit för att slippa göra samma misstag igen. Det gör att vi idag ska ta oss an ett bibelsammanhang och så ska vi överföra det på nutid. Lära av historien för att kunna drömma om framtiden. Och innan Anna Jorid ska få ta med er till det sammanhanget, bara ge en liten bakgrund, så skulle jag vilja att vi ber en bön tillsammans. Att vi fortsatt får vara på helig mark. Att Gud får göra det som han gör så fantastiskt, nämligen tala rakt in i vårt sammanhang, i ditt liv. Det får bli vår bön.
Herre,
tack att vi får vara på helig mark den här söndag förmiddagen.
Herre.
Tack för en vecka av firande. Då vi har fått titta i backspegeln och glädjas över vad du har gjort genom historien. Mm. Men nu står vi på helig mark.
Herre.
Nu ber vi om din helige andes närvaro här och nu. Och jag ber om att du skulle röra vid våra tankar den här söndag förmiddagen. Mm. Så att vi kan få tänka tankar inspirerade av dig. Drömma drömmar som har med framtiden att göra. Och som är profetiskt laddade för oss och som oss som församling. Mm. Tack att vi får lägga det här i dina händer. I Jesu namn. Amen.
Amen. Det finns ju en bibelhistoria som på ett självklart vis har blivit vår historia. Genom de här processerna vi har med att våga satsa större. Att drömma om att nå flera människor och bygga den här fantastiska kyrkan som vi snart ska flytta in i. Och det är berättelsen om det judiska folkets uttåg ur Egyptens slaveri och intåg i löfteslandet. Vi ska ju snart över älven. Och då är det klart att vi lyssnar väldigt noggrant när Bibeln har en berättelse om det här folket som först ska ta sig genom Röda havet och sen ska de ta sig genom Jordanfloden. Och det är kvinnor, det är män, det är barn, det är vuxna, det är äldre, det är liksom alla sorter, vanliga människor, precis som vi sitter i det här rummet. De ska över på andra sidan. Och precis när de står då framför Röda havet med fienden precis bakom sig och undrar hur ska vi klara detta vanliga människor? Några var sjuka, några var bräckliga, allt detta. Så delar Gud havet i två. Och alla generationer, unga, gamla, går ned på havets botten. Visst är det häftigt? Kan ni se detta framför er? Och så kommer de upp på andra sidan Röda havet. Och när de kommer upp så är det inte längre som slavar. Utan de kommer upp ur havets botten som en nation. Gud har nämligen en plan. Ett folk ska födas. Ett folk ska frälsas. En ny epok ska börja. Och Guds rike ska träda fram. Men så vet ju vi som har läst och levt med den här historien att det händer ett mycket där i öknen, va? Och folk börjar längta efter det som var. Framtiden liksom döljs i ett hölje av tvivel. Och när man tvivlar då kan till och med alltså tiden som slaveri framstå tryggare än det där framme som man inte har mött förut. Och så börjar de prata med varandra, du vet va? Vad finns där på den andra sidan? Hur många är de? Hur starka är de? Är de bättre än oss? Och så skickar Mose ut 12 spejare. Och vi skulle ju kalla dem för spioner idag, va? För det var det de var. För de skulle reka landet. Vad är bästa vägen in? Vad väntar oss? Och så är det en som heter Josua och en som heter Kaleb som ska leda den här expeditionen.
Och de tar sig an uppdraget. Och vi ska ta er med till det här bibelsammanhanget. För när de har varit i landet och kartlagt det, spejat och tittat och värderat, så kommer de tillbaka och ska avlägga rapport. Och vi går därför till 4:e Moseboken, det 13:e kapitlet. Vi läser från vers 28. Och då låter det så här när de börjar berätta. 4:e Moseboken kapitel 13, vers 28 och framåt. De berättade för Mose. Vi har varit i det land som du skickade oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung. se vad som växer där. Men folket som bor där är starkt. Städerna är stora och befästa. Och vi såg till och med ättlingar till Anak där. I Negev bor amalekiterna, i bergsbygden hetiterna, jebuséerna och amoréerna. Och längs kusten och vid Jordan bor kananéerna. När folket då vände sig till Mose försökte Kaleb lugna dem. Låt oss dra ut och erövra landet, sa han. Vi rår på dem. Men männen som hade varit med sa till honom. Vi kan inte dra ut i striden mot folket. De är starkare än vi. De spred falska rykten bland israeliterna om det land som de hade utforskat. Det land som vi har vandrat genom och utforskat, det är ett land som förtär sina invånare. Och alla vi såg var storvuxna. Vi såg till och med jättar där. Anaktiterna var ett slags jättar. Då tyckte vi att vi var som gräshoppor och det måste de ha tyckt också. Nu bröt hela menigheten ut i klagorop och folket grät natten igenom. Det är ett laddat sammanhang. Folket är taget från Egypten, ett tillstånd av slaveri. Och redan från början så är bilden och löftet uppmålat. Jag, säger Herren, ska ta er till ett löftesland där ni ska få komma in och inta landet. Ni ska slippa slaveriet. Livet kommer att förvandlas. Jag vill göra detta. Nu står de precis i skiftet inför detta stora avgörande steg då de ska kliva in. De har spejat av och rapporten avläggs. 12 spejare har sett exakt samma sak. 2 stycken är fortfarande uppfyllda av Guds löfte och tro på att detta är möjligt. Men 10 stycken har drabbats av den sjuka som vi alla riskerar att drabbas av, nämligen rädslan. Rädslan för det som vi inte riktigt vet vad det innebär. Tryggheten i att veta var jag är idag utmanas ständigt av rädslan inför det som ska komma. Hur ska det bli? Vad händer med mig? Hur ska det gå med oss? Vart tar vi vägen? Rädslan har den här effekten på människor som inte är positiv. Låt mig ta några saker i detaljen eller i texten som beskriver vad rädslan gör med människor. Och varför vi ska göra allt vi kan för att minimera det tillståndet och istället fyllas av tro. Rädslan har en förlamande effekt på människor. Har haft det i alla tider. När spejarna berättar så säger de, vi kommer aldrig klara detta. De är för starka. Vi är för svaga. Man kan vara i ett sammanhang och man kan känna sig otroligt stark. Men när rädslan får tag om kroppen så kan man stelna. Du vet vad jag talar om som är höjdrädd. Man kan röra sig fritt och stadigt på marken när man bara är någon decimeter över backen. Men när man kommer upp på nocken av ett hus och rädslan får tag om tanken, då är man inte så styv i korken. Kroppen blir helt plötsligt stel och styv och vinglig och det påverkar hela tillvaron. Det är effekter av rädslan. Vi kommer aldrig att klara det. De är starkare än oss. Något annat som händer med människor som utsätts för rädsla, när liksom den kramar hjärtat, det är att man börjar ägna sig åt oväsentligheter, åt struntprat. Och det leder inte så sällan till det som faktiskt är en förvriden verklighetsbild. Ja, till och med lögn. Det står i texten att de började sprida falska rykten. Det var inte överensstämmande med verkligheten, utan de gjorde någonting. De började tala om ett land som förvisso var präglat av mjölk och honung och välfärd och möjligheter. Men när de fick lägga ut texten, de som hade drabbats av rädsla, då var det ett land som förtärde befolkningen. När man går där inne så slukas man liksom upp av jorden. Och folk började nu titta och oroa sig än mer. De började överdriva. För det gör man ofta när man fokuserar på fel saker. Man ser och proportionerna förskjuts. Alla vi såg var storväxta. Hur troligt är det? Alla vi såg. De nyfödda barnen, det är de största barn vi har sett i hela vårt liv. Tonåringarna, gigantiska. Alla vi såg var storväxta. Jag kommer ihåg när jag gick i grundskolan och vi hade vaccinationsdag. Det var ju ingen höjdare. Då var ju alla eleverna smånervösa. Och när man stod i kön utanför skolsköterskan så fanns det ju alltid några som hade som uppgift att sprida split och rädsla i kamraterna. Så de beskrev ju när de kom ut hur stor nålen var. Hur sköterskan hade hjälp av folk för att rikta in. Och hur stor risken var att det blev ett benmärgsprov istället för en vaccinspruta. Och när man såg att vaktmästaren gick in så säger han, vad gör han här? Han är den enda som kan stilla blodförlusten. Och där stod man som elev och kände hur man blir mindre och mindre och man var inte alls sugen på att gå in till systern. De överdriver och de skruvar på verkligheten. I det sammanhanget så tappar man också perspektivet av sig själv. Självbilden blir skev. Då tyckte vi att vi var som gräshoppor. Och jag är säker på att de också tyckte att vi var som gräshoppor. När man blir rädd så förändras saker runt omkring. Och det blir inte verklighetstroget. Och jag tappar bort mig själv. Men det värsta av allt, det är att det är smittsamt. När man talar i de här termerna så har det en effekt att det sprider sig till den som står bredvid och sen till nästa. Och till slut så står det i texten att hela folket klagade och grät hela natten. Varför då? För att 10 personer hade drabbats av denna sjuka som är så mänsklig. Man var rädd inför det som skulle komma. Man hade glömt löftena som man stod på. Det gäller också idag. Vi står och blickar in mot en ny tid som församling. Vi bygger en ny fantastisk kyrka. Vi vet inte så mycket om framtiden. Och man tänker, vad ska hända med oss? Vilken position kommer jag få? Vad kommer hända med församlingen och det som vi känner igen? Det är så lätt och nära till att rädslan får tag om våra hjärtan. Men vi behöver hålla fast vid Guds löften. Det är därför Gud säger, var inte rädda. Det är också ett av de största löftena som vi ska hålla fast vid. Gud är med oss och han ser dig och mig när vi ängsligt låter blicken flacka. Och så säger han, jag är din Gud.
Amen. Vi sjöng ju den här sången i början, löfterna kunna ej svika. Och ni spelade och vi sjöng sån här, kronan nästan började skallra. Löfterna kunna ej svika, nej, de står evigt kvar. Och det har varit vår nationalsång, måste man nästan kunna säga, genom alla våra 100 år. Levi Petrus skrev den 1913. Jag har tänkt nästan varje gång vi sjunger den sången, så tänker jag när vi kommer till där himmel och jord må brinna, så tänker jag, måste du vara så dramatisk, Petrus, tänker jag. Ska vi skrämma barnen så? Höjder och berg försvinna. Alltså det är ingen måtta på hur dramatiskt det är. Men jag vet inte om du hörde FNs generalsekreterare på det här toppmötet som var i Egypten i måndags, så sa han så här att hela världen befinner sig på en motorväg mot klimathelvetet och vi sitter med foten på gaspedalen. Och då tänker jag, ja, jag måste kanske ge Levi Petrus lite rätt. Han såg någonting mer. Det finns ju orsak att frukta. Men löftena, de står kvar, mina vänner. Vad än som händer oss, vad än som händer dig, så står löftena fast. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror, är du med? Den som tror ska finna. Löftena står kvar. De ändras inte. Vi litar på löftena. Vi vandrar i löftena. Vi lever löftena. Det är därför vi kan säga på alla våra skyltar nu: Smyrna på väg. Efter 100 år är Smyrna fortfarande på väg. Därför att så länge församlingen följer sin herre och mästare är församlingen alltid på väg till nästa människa, till nästa folkgrupp, till nästa stad, till nästa nation och till nästa kontinent. Och då finns det inget klimathot. Det finns inga ideologier. Det finns inget krig. Det finns ingen regim som kan stoppa församlingen, därför att löfteslandet står kvar. Amen, ja. Och nu står vi här just nu vid älven, precis som det israeliska folket gjorde. Vi ska över på andra sidan. Alla generationer. Det finns inte någon generation vi ska lämna på den här sidan. Alla generationer ska med. Därför Guds plan gäller. Ett folk ska frälsas. En ny epok ska börja. Och Guds rike ska träda fram. Så var ju Mose när han skulle leda folket i öknen. Han var ju omgiven av skeptiker. Det är så viktigt vad vi pratar om. Men nästa generation, förstår du, ledd av Josua, när de står vid gränsövergången, då är Josua omgivet av ledare och av människor som tror, som säger så här att om du säger att vi ska gå, Josua, då går vi. Det är den unga generationen det. Det är nästa generation. Och så hade Mose lagt sina stora händer på Josua. Och så hade han välsignat den unga generationen. Och så säger han, kom igen. Gå. Inta löfteslandet. Titta inte tillbaka för att se hur det gick så för oss. Då fick vi bara vandra 40 år till i öknen. Men titta framåt. Titta på det som väntar. Och lita på Gud. Och jag vet inte om du har lagt märke till det. Men när föräldragenerationen skulle genom Röda havet, då kunde ju de stå här på torra land, du vet va? Och se hur Gud delade havet i två. Och sen kunde de gå över. Har du lagt märke till det? Men det är ju inte det som händer när nästa generation står vid Jordanfloden. Då de, när de står där vid älvens eller flodens bredd och väntar på att det ska hända någonting, du vet va. Nu kommer han att göra Gud som han gjorde sist. Nu kommer vattnet att dela sig. Det händer ingenting. Va? Gör du under bara för våra föräldrar, Gud? Är det bara pionjärerna? Du måste ju göra ett under först, Gud, så vi kan tro dig. Nej. Det hände inte så, utan de måste ta första steget. Den här generationen måste sätta den ena foten framför den andra och gå. Och du vet att de blir blöta om fötterna, de här. Varför gör du ingenting, Gud? Varför delar du inte vattnet för oss? Ska vi leva på 1951? Gamla historier om gammal väckelse. Gör du inte under nu? Och jag vet inte hur länge de stod i vattnet. Jag vet att det var blött där nere. Och så sker undret igen. Gud delar vattnet. Därför att Gud går alltid med varje generation till varje tid genom alla tider. Och så handlar Gud på deras tro. Det är ett underbart ställe som väntar oss där på andra sidan älven, säger Josua och Kaleb. Vad hade de sett där framme?
De hade ju sett det som Gud hade lovat. Ett löftesland. Första försöket blev inte så bra. För de tappade bort sig i det som inte var deras fokus. Och tron minskade. Rädslan ökade. Men andra gången så var det tron som hade försteg. Och som fyllde dem med framtidslängtan och driv. Och de går. Men vad var det de hade sett? Jo, landet. Vad är det du och jag ser när vi spejar av vår stad och vår samtid? Vi behöver ju inte vara spioner. Vi lever ju mitt i detta sammanhang. Det räcker ju att vi bara öppnar ögonen, vrider på huvudet och tittar lite uppmärksamt och ställer oss frågan: vad är det för stad som Gud har satt oss att verka i? Han som vill att vi ska inta staden för att berätta det stora budskapet om Jesus Kristus. Det förvandlande budskapet om att det finns en Gud som älskar varje människa. Att det finns en frälsning för den här världen. Vad är det för samtid vi lever i? Nu har jag googlat lite och så har jag jagat lite fakta och jag blir så stolt över den stad som jag lever i. Jag känner mig privilegierad, jag känner mig lycklig att få finnas i den här miljön och jag har spejat av lite. Och lyssna nu, nu ska du få lite fakta så man känner så här: tänk att vi får bo här. Tänk att det är hit Gud har fört oss. Yes, här vill jag vara med. Göteborg, Sveriges näst största stad. Med hur många invånare? 1 miljon i Storgöteborg. 580 000 människor i de mer centrala delarna. 27% av 580 000 har utländsk bakgrund. Vilket innebär att vi lever i en mångkulturell kontext numera med massor av nya influenser. Och det märks att staden har blivit internationell. Det räcker att gå på stan och titta i affärer och så hör man jordens alla språk pratas runt omkring. Det är tydligt både i näringsliv och i andra sammanhang. Vi har stora företag i Göteborg som ägs av internationella ägare. Och vi har stora företag som är världsledande i vår stad. Staden har inflyttning från hela världen. Och mångfalden hos invånarna är större än någonsin. Det finns en puls i Göteborg med omnejd som vi nästan aldrig tidigare har upplevt. Just nu så växer Göteborg kraftigt. Man förbereder sig för att inför 2035 kunna ta emot 120 000 göteborgare ytterligare. Man tror att 2035 så kommer vi vara 700 000 göteborgare i centrala Göteborg. Det är ju hur mycket folk som helst. Vi går från en småstad till att planeras bli en grön storstad där man nu börjar bygga om och förändra staden på riktigt. Man bygger om de gamla varvsområdena, Eriksberg, Sannegårdshamnen, Lindholmen och Frihamnen, för att kunna göra plats för alla de nya människor som kommer. Man bygger broar, man bygger tunnlar, man bygger nya cykelbanor, man drar nya spårvagnsvägar. Allt för att kunna göra plats för det som blir en pulserande storstadsmiljö. Det är Göteborg. Det är spännande och det är utmanande. Göteborg är en hamnstad. Vilket innebär att vi har fortsatt ett stort fönster mot omvärlden. Här kommer fartyg från hela jorden med varor. Inte bara till vårt land, utan det är en passagepunkt i Göteborg där varorna ska skeppas vidare ut i Norden och vidare in i andra sammanhang. Det är Skandinaviens största hamn som finns i Göteborg. Vi är en universitetsstad. Vi har två universitet. Vi har tre science parks. Och tillsammans så ägs de av samhället, akademin och näringslivet. Och här skapas en dynamisk miljö av nytänkande och produktion. Det är vår stad. Folk och människor runt omkring i landet och i världen låter sina blickar landa på den här staden och dess invånare. Vi är dessutom en evenemangsstad. Vi är kända för stora evenemang inom idrott, nöje och kultur. Vi har Liseberg, Svenska mässan, Skandinavium, Ullevi, Universeum och Världskulturmuseet. Tillsammans så lockar det 6 miljoner besökare per år. Gå därför ut till hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det var uppdraget. I denna pulserande miljö finns en 100-åring med ett smärre uppdrag från himmelen. Det är en fantastisk miljö vi lever i. En naturskön miljö. Varierad på alla sätt. Kust, skog, berg och sjöar. Samt unika dalgångar och börjande åkerlandskap. Men hur är det då med människorna som bor där? Vad är det för typ av människor som bor i den där staden Göteborg? Ja, det bor många goa gubbar och kärringar, skulle de säga en del. Ryktet är ändå att vi är rätt så trevliga, glada, gemytliga. Men när man tittar på hur verkligheten ser ut så ser man att det är rätt så delat. Många människor har det väldigt bra. Man drömmer om framtiden. Man är rätt så välmående. Samtidigt så är det en stor grupp av befolkningen som lider rätt så svårt. Och som inte alls drömmer om framtiden. För man har fullt upp med den dag som är. Folkgrupper glider ifrån varandra och vi upplever en segregation som vi sällan har gjort. Och ensamheten är ett jättefaktum bland människorna. Vi är mitt inne i en tid när en ung generation av män sätter skräck i staden med våld och dödande. Och omgivningen ropar efter hårdare straff, tydligare agerande mot dessa unga vilsna män. Vi lever i en tid där också omvärlden påverkar oss med inflation, oro och krigsutbrott på nära håll. Allt detta påverkar människorna. När man tittar på folket som bor i det här sammanhanget så ser man att där finns massor med olika religioner, moskéer, bönehus av olika sorter. Människor söker i religion som aldrig förr och det finns en grundlängtan. I detta sammanhang är vi satta att bygga en kyrka. Framtidens kyrka. Vår dröm och vår vision är att skapa en lärjunga präglad församling som följer Jesus och förvandlar liv och samhälle. Vår dröm är att få vara samhällsengagerad, internationell, socialt ansvarstagande. Och vi vill samarbeta med många för att göra Göteborg till en plats där Jesus blir känd och inte vi. Uppdraget är solklart. Jag vill ge er landet, sa Gud. Utmaningarna är många och stora, men här står vi.
Ja, här står vi just nu. Övergången till en ny tid för Smyrna, för vår församling. Och man kan ju undra då, vad är det profetiska tilltalet till oss? Just oss. Just nu. Inför just det vägskäl som vi befinner oss i. Vad är det du vill säga oss, Herre? Ge oss ett ord från dig. Då står det i Josua 3, vers 5. Helga er, för imorgon vill Herren göra under ibland er. Helga er, för imorgon vill Herren göra under ibland er. Sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders amongst you. Du vet, Gud har förberett någonting för oss på den andra sidan. Men löftet kommer med en prislapp. Och prislappen för löftet heter Jordanfloden. Prislappen för löftet heter Röda havet. Och jag vet inte vad som är ditt, eller Jordanfloden i ditt liv. Vad som håller dig tillbaka, vad du är rädd för. Men jag har gått före, säger Herren. Och du måste sätta den ena foten framför den andra och gå själv. Och lita på mig innan undret sker. Helga er. Invig er. Rena er. Sanctify yourselves. Concrease yourselves. Vad betyder det egentligen? Det betyder att du lev inte vilket liv som helst. För du är kallad att vara ett ljus för de som lever i mörker. Lev inte vilket liv som helst, för du är kallad att leva ut löftet. Leva ut Guds kärlek som en verklighet i ditt liv. Så lev inte vilket liv som helst, för du är kallad att vara ett vittnesbörd om att Jesus är uppstånden från de döda. Helga er. För imorgon vill jag göra under ibland er. Tror vi att Gud kan göra under? Ja, men tror vi att Gud kan göra nya under? Jag tror av hela mitt hjärta att Gud kan och att han vill göra under. Jag tror att Jesus Kristus kan göra alla ting nya. Jag tror att Jesus Kristus kan ge den blinde syn, kan ge frihet till den fångna och den förtryckte frihet. Jag tror att han kan ge hopp där det inte är hopp. Jag tror att han kan ge liv där det inte är liv. Jag tror att han kan ge styrka och kraft där styrkan och kraften är slut. Jag tror det av hela mitt hjärta, gör du? Jag tror att Jesus Kristus kan hela äktenskap. Jag tror att Jesus Kristus kan hela relationer. Jag tror att Jesus kan göra någonting med dödsskjutningarna i den här stan. Jag tror att Jesus kan frälsa gängledare. Jag tror att Jesus kan resa upp politiker i regering och samhälle. Jag tror av hela mitt hjärta att han kan hela sjuka. Jag tror att han kan uppväcka döda. Därför tror jag på en säsong. där människor finner Jesus Kristus genom Smyrna och församlingen. Jag tror att Jesus kan röra vid vår generation och vårt samhälle genom Smyrna. Varför tror jag det och varför tror vi det? Därför att han är igår och idag densamme. Eller hur? Mm. Till evig tid. Alltså till evig tid. Han är före oss och han är efter oss. Han är alltid densamme. Och Guds under börjar med en församling som helgar sig själv inför en Gud som är helig. Och jag tror att Gud vill fylla oss på nytt med helig ande i en andefattig tid. Jag tror att elden kan ta fart och brinna. Jag tror att varje Jordanflod kan korsas. Jag tror att varje Jeriko kan falla när Jesus Kristus får vara församlingens centrum och Herre. Så halleluja för Jesus Kristus, församlingens Herre. Halleluja för historiens Herre. Halleluja för framtidens Herre. Vi tackar Gud för 100 år som ligger bakom oss. Men du vet, imorgon kväll, 14 november, är det historia. Och jag vill säga, jag tror att det bästa ligger framför. Mm. För Gud har en tendens att spara det bästa vinet till slutet av festen. Är du med? Känner du att det brinner? Det är elden. Det är pingstelden. Pingströrelsens uppdrag på jorden har alltid varit att bringa elden vidare. Guds hjärta vidare, Guds läkedom till vår tid. Och det har skett från epok till epok genom vår församling. Därför säger vi Smyrna på väg. Teamet kan komma här för nu ska vi gå mot avslutning. Men jag vill säga dig Smyrna. Du har kommit för att stanna. Du har kommit för att bli. Generationer har blivit välsignade genom dig. Men nu väntar nya generationer på att välsignas genom dig. Staden väntar på att bli välsignad genom dig. Och jag säger bara Smyrna, kära älskade Smyrna. Gratulerar med dagen. Gratulerar med dagen. Tycker vi ska ge Smyrna en applåd faktiskt. Gratulerar med dagen. Att du vandrat med Herren i 100 år. Och står lika stark och kraftfull som förr. Med ansiktet vänd mot framtiden. Vad ska vi göra nu Mats?
Ja, det finns så mycket fantastiskt att göra. Vi har varit med och skickat missionärer ut över hela jorden. Vi har varit med och format den här staden tillsammans med alla andra kyrkor. Men vi drömmer om en framtid. Det börjar alltid med den enskilda människan som blir drabbad av tro. Som gör en värdering. Jag vill vara med. Gud, använd mig. Där började alltid. Han föser inte en grupp. Han ser gruppen, men han ser alltid individen. Och han söker dig och mig. Och så frågar han, vill du gå? Vill du hålla i de löften som jag har gett? Jag vill fylla dig med tro. Jag vill fylla dig med framtidsperspektiv. Jag vill ge dig staden, gatan, trapphuset, kvarteret, platsen där du rör dig. Vill du vara med?
Herre Jesus.
Vill du ge av det som du har och investera in i mitt rike? Han kommer aldrig tvinga någon. Herre. Men frågan går ut och har gjort det i alla tider. Vi står inför ett skifte. Vi ska byta skepnad. Det kommer inte bli som det har varit. Men en sak är densamma. Och det är Gud. Det är löfterna och det som han vill göra i ditt och mitt liv. Vi kommer alldeles strax att sjunga. Och vi kommer att be tillsammans. Men jag skulle vilja att du blundar ett ögonblick. För vi kliver in på helig mark. Vi står som folket med fötterna i vattnet. Och utmaningen ligger där. Ska vi våga gå? Vill vi gå? Men nu kokar det ner från folket till dig och till mig. Och frågan blir personlig. Staden ligger där, den pulserande storstaden med alla de enorma behoven. Och det räcker inte med det. Landet ligger bakom och världen ligger öppen och Gud säger gå. Vill du ge ditt liv till honom den här förmiddagen och säga använd mig Herre. Om du kan, här har du mig, jag vill.
Herre.
När vi är i bön nu en liten stund och vi blundar så vill jag utmana dig att bara fundera. Är du beredd? Vill du vara med? Och om det landar i ett ja så bara reser du dig i stillhet där du sitter just nu. Och så blir du stående som en symbol inför Herren. Här är jag. Jag ser inte hur det ska vara möjligt Gud, men om du kan, använd mig. Fyll mig med tro, fyll mig med helig ande. Låt mig få vara en del av det folk som intar, som kliver in i framtiden. Här är jag, Herre. Helga mig, rör vid mina tankar. Kom med din profetiska smörjelse. Du får min familj, du får min karriär, du får mitt liv. Här är jag vill. Här är jag nu, på helig mark. Res dig i Jesu namn. Res dig i Jesu namn. Låt hans ande få röra vid ditt inre. Låt han få fånga det som är nerven i livet. Låt kallelsen få väckas till liv. Kanske du är en av dem som kommer att resa långt bort. Kanske du är en av de blivande missionärerna som säger jag vill ge världen chansen. Och jag vill göra det på ett nytt sätt. Kanske ser du en stadsdel framför dig där du ska ge ditt liv framöver. Kanske ser du ett företag som du på ett alldeles speciellt sätt ska kliva in i. Någonstans planterar Herren en ny dröm, en större vision, en längtan av att få engagera sig. Helige ande, kom med din smörjelse över ditt folk. Herre, jag ber om din profetiska närvaro över vår församling. Över vårt folk som ska kroka arm med alla de andra. I din stora gemenskap som har fått staden och landet och världen som sin uppdragsbeskrivning. Herre, här är vi nu på helig mark. Och vi ber om din heliga profetiska smörjelse över oss. Herre, låt oss förvalta den tid som ligger framför. Hjälp oss att förvalta de möjligheter som du kommer ge oss de närmsta åren. Så att vi tillsammans kan få vara med och skaka våran stad med evangelium. Det goda budskapet om en Gud som kan frälsa och förvandla. Herre, låt oss få se att vår församling växer i takt med staden och än mer. Låt oss få bli hundratals, ja tusentals. Låt oss få plantera nya enheter. Låt oss få växa på alla områden och inta nya områden, Herre. Tack för evangelister, lärare och profeter. Tack för heliga tjänster som du väcker till liv i denna grupp av människor. Yngre och äldre, män och kvinnor. Låt oss få ta ett avstamp in i det som är framtiden. Samtidigt som vi tackar dig för 100 år som har gått. Herre, här är vi. Här är vi nu. I Jesu namn.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.